Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre Jesus, ge oss det bröd från himlen som ger oss liv. Låt din ande förklara ordet för oss, så att du blir stor. Amen. Vi hörde redan predikotexten från Johannes evangeliets 6:e kapitel. Temat idag är Jesus hjälper i nöd och fara. Och vi kan kanske lite undra varför den här texten är vald i anslutning till det temat. För de här två andra årgångarna, första och tredje årgången, nu är det den andra. Så de tar upp de under som Jesus gjorde när han stillade stormen. Räddade lärjungarna som höll på att gå under i stormen, i den lilla båten. Och när han kallade på Petrus att gå på vattnet. Och sen hjälpte honom när Petrus tro började svikta. Det är kanske de mera precis anknutna till det här temat. Jesus hjälper i nöd och fara. Men vi ska se att det också i den här texten talas om något som Jesus räddar oss från. Det gäller den allra farligaste nödsituationen. Att gå bort från Jesus. Människorna kring Jesus tog anstöt och lämnade honom. Den allra svåraste motgången som vi kan råka ut för och som är särskilt allvarlig för den som är kallad att ansvara för en kristen församling, det är att vänner eller familjemedlemmar inte längre vill vandra med frälsaren. Det är också tungt när vänner bryter gemenskapen med oss fast de ännu vill vandra med frälsaren i något annat sammanhang. Vi ska idag se på en formulering av det här ämnet som inte är direkt utifrån temat, men som finns tydligt i den här texten. Evangeliet väcker anstöt. Evangeliet väcker anstöt. Och så ska vi se hur Jesus hjälper igenom prövningarna som kommer av anstöt. Först en bakgrund till det här som Jesus undervisar oss här. Det står att Jesus undervisade det här i Kapernaum i synagogan. Men tidigare i samma kapitel så omtalas hur Jesus mättar 5000 män med 5 bröd och 2 fiskar. Och sen efter det undervisar han eller samtalar med judarna och har många mycket märkliga utsagor. Bland annat strax före vår text säger han så här. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Det här är verkligt förunderliga ord. De anknyter till hans ord lite tidigare då han sa jag är livets bröd. Och jag är, det använde han flera gånger om sig själv som ett vittnesbörd att han är den allsmäktige. Han är Herren, JHVH på hebreiska. Yahweh brukar det ofta sägas. Herren. Jesus måste på grund av sitt brödunder dra sig undan i stillhet för att det var så många som kom för att och ansatte honom. De ville göra honom till kung. Men när han nu undervisar på det här sättet så sker raka motsatsen. Då börjar folk dra sig undan från honom. Och sa det här är ett svårt tal. Vad menar Jesus med de här orden? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Det är naturligt för oss att vi associerar till nattvarden. Det finns olika meningar om det ska tolkas på det sättet. En del menar det klart och tydligt, andra säger till exempel som Luther att det handlar inte om nattvarden. Det handlar om att äta i tro, äta Jesu Kristi ord. Han som har kommit ner från himlen. Om någon vill läsa en bra utläggning om just det här bibelordet så vill jag rekommendera den nyaste boken av Lars Borgström som heter Förstår du vad du läser? Det är 70 av Bibelns mest missförstådda verser och där är bland annat den här versen också förklarad. Och han säger i samma andemening, samma riktning som Martin Luther, det här är trons ätande. Jag försöker uttrycka förklaringen enkelt varför det inte handlar om trons, varför det inte handlar om nattvarden här i första hand. Även om man kan naturligtvis också ta det som en tröst när man går till nattvarden. Men det här som jag nu försöker säga enkelt, det är inte alls enkelt. Det är en mycket stor hemlighet. Jesus säger att den som inte äter människosonens kött och dricker hans blod, inte har liv i sig. Alltså den som inte äter människosonens kött, om det är någon som inte då får nattvarden, då har man inte liv i sig. Å andra sidan, den som äter människosonens kött och dricker hans blod har evigt liv. Det här skulle innebära att man automatiskt när man går till nattvarden har evigt liv. Men så det stämmer inte med vad Paulus undervisar i första Korintierbrevet. Där han säger att man kan äta och dricka nattvarden till dom över sig. Man kan alltså ta emot Kristi kropp och blod i nattvarden, ändå gå förlorad. Det är ingen automatik i det här. Det yttre mottagandet av nattvarden är ingen automatisk väg till salighet. Den som tror på Jesus har evigt liv. Det som Jesus undervisar här handlar om det andliga mottagandet av Jesus. För han säger, det ord som jag har talat är ande och liv. Det ordet som utgår av Jesus, som är Jesus själv. Och som hans apostlar har fått i uppdrag av Guds helige ande att skriva ner. Det är det som är ande och liv. Så ska vi gå till att försöka se på det här temat som jag la fram för oss för den här predikan. Evangeliet väcker anstöt. Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Det väckte anstöt när Jesus utlade det här. Det var ju en orimlig tanke. Inte vill de som äter hans kött och blod, dricker hans blod, kannibaler heller. Det var verkligen ett stötande tal. Men det språket blev alltså då för svårt att smälta för många. Det väckte anstöt. De valde att gå bort. Vi kan ändå, trots att vi sa just här att det inte i första hand gäller nattvarden, så kan vi ändå jämföra med nattvarden. Jesus sa vid den sista måltiden, ta och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Och så sa han, drick här av alla om kalken med vin. Drick här av alla, för det här är det nya förbundet i mitt blod, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och han sa att vi ska göra om det. Vi ska göra det ofta. Därför tror vi att det här brödet och vinet som vi äter och dricker är Kristi sanna kropp och blod. För Jesus har själv sagt det. Det är hans kropp och blod och det är på hans ord som vi äter och dricker i nattvarden. Men det här vill en del inte tro. Hur kan han som har farit upp till himlen vara här med oss och låta oss få äta hans kött och dricka hans blod? På det här vill förnuftet svara, det är inte hans verkliga kropp och blod, det är en symbol för hans kropp och blod. När vi äter och dricker så minns vi honom och får del av det. Som en representant för honom. Och så ändrar man de här orden så att det blir möjligt att förstå. Så att vårt förnuft kan smälta det. Det blir en svår tanke att ta Jesus på orden. Och tro att vi verkligen äter och dricker hans kropp och blod. Och en annan av Jesu utsagor i vår text har blivit motsagd. Ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Det här är en komprimerad version av läran om nåden alena. Att Gud ensam är orsaken till vår frälsning. Människan har ingen andel. Människan har inga meriter, ingen förtjänst att visa upp. Vi kan inte med vårt viljebeslut bestämma oss för att komma till Jesus. Jesus säger att han måste få det givet av Fadern, han som kommer. För vår vilja är bunden av den syndiga naturen, den är motsträvig mot Gud. Men det har man också sagt emot. Så säger man, hur kan man med den läran förklara att inte alla blir frälsta? Är det inte så enkelt att det är de som bestämmer sig för att ta emot Jesus som blir frälsta? Och de som inte överlämnar sig åt Jesus och bestämmer sig för att ta emot honom, de går förlorade. Jesus svarade själv på en fråga som lärjungarna ställde. Om inte alla blir frälsta, det är Lukas 13. Många ska försöka komma in genom den trånga porten men ska inte förmå det, säger Jesus. Varför förmår de inte? Jesus säger här att det är omöjligt att komma till honom om det inte ges av Fadern. Och då kommer frågan, ger då inte Fadern den möjligheten åt alla? Det här är också en lära som är omstridd, för den går emot vårt förnuft. Den kallas för nådavalet eller läran om predestinationen. Och den är ännu svårare kanske än den där förra vi tog fram. Den här läran säger att det finns bara två orsaker till att vi blir frälsta. Det ena är Guds nåd och det andra är Jesu Kristi förtjänst. Det finns ingen tredje. Den tredje skulle då vara att vi människor beslutar oss för att bli frälsta eller ger oss åt Jesus. Men den orsaken finns inte i Bibeln, utan det är Herren Gud som gör allt från början till slut. Många har sagt att något måste bero på oss, att vi ska ta emot, att vi ska tro. Om man försöker förklara det på olika sätt med att något måste göras av oss, men då blir det fel. För då har Gud inte hela äran. Det heter rent av i Bibeln att Gud har valt oss av nåd för en världens grund var lagd. Helt innan vi kunde göra någonting. Det är det bästa exemplet på att det inte beror på oss. Men då kommer ju våra protester, vårt förstånd och säger, hur kan det komma sig att så många går förlorade? För det är så, säger Jesus själv också. Många ska försöka men ändå inte förmå det. Jo, det är människans onda natur som redan från födelsen hindrar oss att söka Gud, söka Jesus. Och hos den mogna människan visar den sig som förnekelse, motstånd mot Guds vilja. Och i det här är vi alla lika förvända och fientliga mot Gud. Ingen har någon förtjänst av att ha börjat tro. Det är Guds nåd från början till slut. Gud vill att vi alla ska bli frälsta. Det har vi också tydliga bibelord på. Men det är vårt eget fel om vi drar oss undan. Och det här är en av de svåra paradoxer som vårt förnuft inte får att gå ihop. Men låt det vara då. Försök inte få det att gå ihop. Bibeln undervisar båda de här lärorna. Och vi ska endast tillbe hans majestät. Och erkänna att han är suverän. Långt större än vad vårt förstånd kan fatta. Äran tillkommer Gud alena. Och låt oss akta oss för att göra det värsta av allt. Att dra oss undan. För att så dra oss. Gå bort till evig olycka. För det drabbar den som inte har Jesus. Sen finns det ytterligare en anstöt som drabbar oss som kristna. Det är om vi hävdar att det är bara genom Jesus som vi blir frälsta. Det finns inget annat namn som kan ge oss frälsning än Jesus. För då kommer protesten och säger, hur går det med muslimerna? Hur går det med alla de andra? Är det inte samma Gud som de tillber? Ska vi inte gemensamt söka denna Gud? Men om man inte går till Jesus, om man inte har honom som frälsare, så har man inte heller Gud. För det är bara genom Jesus vi lär oss känna Gud och hans frälsning. Därför måste vi avgränsa oss mot dem som blandar in lögn i sanningen. Och då får vi bära anstöten att vara trångsynta. För lögn och sanning kan inte gå ihop. Det kunde finnas mycket annat som kan sägas här, men vi ska nu ännu se det från en annan sida. Vi ska vara aktsamma så att vi inte väcker kötslig anstöt. Den kristna läran är hård när det gäller risken att gå förlorad. Som när det gäller att kompromissa bort sanningen, att släta över, blanda lögn med sanning. När många gick bort från Jesus så sprang han inte efter dem och sa till dem, ta det nu inte så hårt, nu får ni vara med. Fast ni inte riktigt tänker som jag har undervisat. Det gick. Det var hans lärjungar sen som frågade. Som han frågade. Vill också ni gå bort? Han tog sig an sina lärjungar. Och frågade dem om de ville gå bort det också. Och där blev det ju ett bra svar. Vi ska strax komma till det. När det gäller omsorgen om människor. Så är det någonting helt annat än den hårda vägen med inga kompromisser mot sanningen. När det gäller omsorgen om våra medmänniskor så vet vi av Jesu exempel att han är mild och god och kärleksfull. Han söker upp det vilsegångna fåret. Han tar emot tullindrivare och syndare och äter med dem. Han förlåter dem deras synder innan de ens har hunnit be om att få förlåtelse för sina synder. Som det var med den lame mannen som kom inför Gud där man hade hoppats att han skulle bli frisk. Och så säger Jesus, dina synder är förlåtna. Han tar sig an honom med det allra viktigaste. Och så hjälper han honom också, han botar honom. Men genom att han tog emot tullindrivare och syndare så väckte han ilska hos dem. Som föraktade de här människorna. De som ansåg sig vara mer rättfärdiga än andra. Och så gick en del bort. Tog anstöd av honom. Men han slätade inte över och prutade av på sitt budskap för att få dem att stanna kvar. En liten skara stannade kvar hos honom. Han tog sig an dem. Han frågade milt, inte vill väl också ni gå bort? Och Jesus visste redan från början, står det i texten, vilka som trodde och vilka som inte trodde. Och vem det var som skulle förråda honom. Men också mot den som skulle förråda honom var han vänlig och mild. Han ville inte att han skulle gå bort i den mörka natten. I sitt beslut att förråda Jesus för 30 silvermynt. Så vill han också att vi alla ska stanna hos honom och inte lämna hans gemenskap. Därför ska vi också ta oss an varandra. Vi ska lära av Jesus att inte pruta av på hans lära, men också att vi ska ta oss an varandra med tålamod och mildhet. Vi ska akta oss för att vara skrytsamma med att vi har den rätta läran, men vi ska slå vakt om den dyrbara läran när den blir angripen. När någon förgår sig och begår synd, ska vi följa Jesu anvisningar. Och använda hans trestegsmetod som han anvisar i Matteus 18. För att försöka föra den fallne till bättring och tillbaka i gemenskapen. Med yttersta tålamod och kärlek. Men vi ska inte tänja på Guds ords lära och låta ondska bo ibland oss. Vare sig det är som falsk lära eller som ett levande som strider mot Guds ord. Slutligen en förmaning, stanna i Jesu gemenskap. Det är Jesu fråga som gäller också oss. Inte tänker ni väl också gå? Petrus svarade, Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Har vi funnit den frid som finns hos Jesus, har vi inga alternativ. Utan Jesus är det mörkt. det ljus som leder oss på den mörka vägen här i världen, det är det eviga livets ord. Det lyser upp i detta mörker. Det ordet är Jesus. Han har gett oss det ordet i form av vår bibel, profeternas och apostlarnas budskap. För han är Guds helige, Guds son av evighet. Kring det ordet har vi gemenskap både med Gud, Fader, Son och Ande och med alla dem som i hela världen delar vår tro. Så skriver Lina Sandell i en känd sång. Men ordet, det säger att sällskap jag har med alla Guds trogna på jorden. Att var de än finns ut i världen, jag var förspridda i södern och norden. Vi är ändå ett i dig, Herre. Vad behöver vi då de anstötliga lärofrågorna till, som är så svåra att förstå? Jo, vi ska ta vara på den för att allt Guds ord är viktigt. Det behövs för att bevara vår gemenskap så att inte den onde ska splittra oss. Hela Kristi lära är viktig, för det är den gemensamma tron som gemenskapen bevaras. Men den egentliga kärnan finns i det att stanna i gemenskapen med Guds son. Johannes uttrycker det enkelt och klart i sitt första brev. Den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Det är inte livsviktigt att varje Jesu lärjunge ska kunna redogöra för de svåra lärofrågorna. Som olika samfunds läror om predestinationen. Eller djupet i det som Jesus undervisar oss i vår text. Så att vi alla kan redogöra för det när vi träffar våra vänner och grannar. Men det är viktigt att vi har sonen. Och det är honom vi ska berätta om när vi möter våra grannar. Och om någon av våra vänner vill lära känna honom, då ska vi säga som Filippus sa till Natanael, när han förundrade sig att en profet kunde komma från Nazaret. Kom och se. Ta din granne med till gudstjänsten, där ordet om Jesus ljuder rent och klart. Skaffa dig goda böcker som du kan ge när du har ett lämpligt tillfälle. Och inte minst, låt Kristi ord bo i ditt hus i rikt mått. Det är det som ska tränga undan fiendens angrepp och ge visshet om evigt liv och salighet. Grundad i det som den helige gjorde för oss. Genom sitt fullkomliga liv och sitt oskyldiga lidande och död. Låt inte världens buller överrösta den himmelska kallelsen och varningen. Inte tänker väl också ni gå. Svara med Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Amen. Låt oss ännu be. Se till vår svaghet, Herre, och till vår modlöshet. Du känner våra strider, du allting ser och vet. Kom snart att segervinna mot fiendernas makt. Fullborda dina löften. Fullborda vad du sagt. Ja, Herre, vi är svaga. Du är stark. Kom du och hjälp oss när vi blir ansatta av stormar och vågor. Och möda och lidande. Kom du och se till vår svaghet och rädda oss för din egen skull. Amen.